Hej och välkommen till podden. Japp, då var det dags för ett nytt avsnitt. Och det kommer ifrån Blekinge den här gången. Och hör ni? Jajamensan, våren har kommit. Och med den naturligtvis en massa arkeologi. Det är inte bara i Blekinge såklart, utan det är över hela landet. Det är nu det startar årets fältsäsong. I det här avsnittet så ska vi träffa en yrkesgrupp inom arkeologin som många av er lyssnare faktiskt har efterfrågat. Och nu är det alltså dags. För några dagar sedan så åkte jag till Kristianopel i nordöstra Blekinge. En by med en himla massa historia. Och är du intresserad så finns det ett tidigare avsnitt från just Kristianopel som du kan lyssna på. Om du tycker att det skulle vara intressant. Hur som helst, där har och kommer att starta en hel del arkeologi i år. Och för att veta lite vad de har att vänta sig framåt så har Blekinge museum och Länsstyrelsen i Blekinge kallat in en expert på metalldetektering. Och då tänkte jag passa på att åka dit och snacka lite om just det. Och han som vi ska träffa, han får väl helt enkelt presentera sig själv. Men först, det här avsnittet produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge län.
Jonas Paulsson heter jag och är arkeolog. Och har, som ni kommer att höra här längre fram i programmet, då, jobbat mycket med metalldetektering och byggt upp en kompetens på det på det stora Upplökarprojektet och Järnhållsboplatsen utanför Lund då, mitten på 90-talet och framåt. Är egentligen stenåldersarkeolog och jobbar med stenålder och andra perioder också i metalltid med bronsålder. Utbildad arkeolog i Lund på Lunds universitet. Är numera knuten en halvtidstjänst på Göteborgs universitet.
Ja, men du har hittat något häftigt här då?
Ja. Nej, alltså vi vill bara se på vilken nivå vi har det recenta materialet då. Alltså, vi visste ju att här har varit camping i 70 år. Mm. Och då kunde vi ju liksom förstå att här är ju otroligt mycket kapsyler, aluminiumfolie och annat som ligger som en matta över hela campingen här. Så frågan är att veta hur mycket, hur djupt ner finns det här recenta materialet, var kommer den äldre horisonten? Så det är egentligen en diagnostisk detektering. Och finns det ett äldre material som i och med att här har då odlats vissa delar då, innan campingen? Så kan det ligga äldre föremål uppe i ytan eller kan man torva av, och hur långt ner kan man torva av när man ska gräva här då, va? Utan att man förstör eller plockar bort det äldre materialet. Så det är liksom det vi håller på att diagnostisera.
Metalldetektering, ja. Det är det du håller på med?
Stämmer.
Vad är det?
Ja, det är ju en av många metoder och instrument som vi använder vid arkeologiska undersökningar. Oftast så är det ju så att man vid arkeologiska utgrävningar så i alla fall inom uppdragsarkeologin då, där man, och inte inom forskningsarkeologin, så schaktar man av matjorden i de flesta fall. Och på de arkeologiska och förhistoriska platserna ligger du i matjorden och i plogångarna då, där, om det är de ytor som ska exploateras, så ligger det ju ett stort fyndmaterial från sönderplöjda kontexter och anläggningar. Och de är omkringplöjda och då betraktas anläggningar kommer man liksom inte åt, men fyndmaterialet betraktas i många fall som mindre värdefullt för att det inte ligger på den plats där det har deponerat och hamnat då vid den tiden som det fanns förhistorieaktiviteter. Men de har ju ändå ett väldigt stort informationsvärde, de här föremålen. Mm. Och det man gör för att komma åt det som vi kallar matjordsarkeologi, och om man ska få med sig det materialet, det är att man måste liksom, ganska tidskrävande och kostnadskrävande, måste man liksom sålla matjord över. Det gör man ibland, så gör man en meters rutor och så här, men det är väldigt sällan man har tid och möjligheter till det inom uppdragsarkeologin. Och då är vi ju ute efter allt fyndmaterial, alltså keramik, flinta, glas och så vidare då. Men med en metalldetektor. Metallföremålen har under metalltiden väldigt stor informationspotential då, när det gäller kontakter och vilka aktiviteter som har skett, och det finns också ett mode in i, som avpräglas på metallföremålen, så att de förändras över tid, så man kan kronologiskt ringa in dem ganska tydligt, och det är absolut tydligast, det är ju klart mynt som du har ett präglingsår på och så här då. Men man kan med metalldetektorn i alla fall detektera av stora ytor och få med metallföremålen som ligger i matjorden och den informationen i alla fall. Mm. Vilket man inte kan få alls arbeta med andra fyndmaterial som keramik och flinta och ben och så på stora ytor som är mycket mer tidskrävande. Men det kan man snabbt få den informationen. Så det har vi ju under det senaste snart 40 åren i alla fall arkeologiskt använt oss av mer och mer. Mm.
Men hur går det rent alltså teoretiskt till? Det ser ut som en, vad heter det? En krycka med någon liten rund grej som du drar över. Vad är det den gör?
Ja, det är en spole längst ner som skickar ner en signal i jorden då, va? Och den signalen då utifrån ledningsförmåga i mark och allt annat, så ger den liksom utslag på metaller, på bränt material, på sten och allting beroende på hur vilka program man går, hur känsliga program man har.
Och på
så
sten?
Så hör man sten och så också. Ja.
Vad är det då?
Och bränt alltså,
är
material och hårt bränt keramik, härdar och så här kan man också höra.
Nej, jo. Det visste inte. Jag trodde bara det var metall.
Nej, inte bara metall. Men metall är ju klart den tydligaste signalen, och beroende på vad det är för metall, om det är bly, koppar, silver eller guld och så här, så ger det också en lite annorlunda signal.
Som men kan... gud, det hade jag ingen aning om.
Så det sägs ju att man måste ha ett ganska bra musikaliskt öra om man inte gräver på allt. Oftast vi arkeologer gräver ju i princip på allt. Då, även om vi hör liksom att det här är säkert aluminium, det här är säkert något yngre och så här, så kan man aldrig vara 100 säker. Utan det finns då också, kan bli komplicerade signaler, kan ligga flera olika föremål invid varandra, eller det kan vara väldigt bränt område där du har metaller och så som det kan vara svårt att höra. Sen kan det vara metallföremål som har kombinerad sammansättning, alltså det kan ju både vara koppar och järn som sitter ihop och så här också, va? Då ger det en speciell signal då.
Men som keramik, alltså då, vad är det som gör att man kan...
Det är ju framförallt om det är hårt bränt så ger det då en skillnad så att säga i materialet. Det hela handlar också om vad det är för en skillnad till omkringliggande material. Va? Men det är också stor skillnad på varje plats och varje lokal har ju liksom sin identitet eller bakgrundssignal på något sätt.
Så du sjunger upp i början, du går dit liksom och
man kalibrerar detektorn, får man ju liksom göra, va? Nu är de här moderna, de kalibrerar sig själv hela tiden då. Men först så fick man göra det för hand, hela tiden trycka för hand då, va? För det är ju liksom skillnaden i material i förhållande till jorden och till vartannat, så det är skillnad på sand och jord och lera och så vidare då också. Va,
så jag trodde bara att det var bip, nu är det metall. Jag trodde bara det var så.
Nej, det kan man ju liksom göra om man då inte... Men ju mer professionell man är, ju mer vill hitta de små fragmenten och allting sånt här då också, va, så måste man ta mer och mer hänsyn till bakgrundsmagnetism och materialet man söker i och så vidare. Och Dalens detektorer har ju oändlig inställning. Du har förinställda olika program där den går på olika frekvenser då. Vilket man också då kan välja utifrån vilken lokal man är. Och man kan liksom sålla bort järn och man kan och bara gå på ädelmetall och så vidare då. Så det på det sättet jobbar vi professionellt då liksom inom arkeologin då med detektering. Så vem som helst kan ju inte ha en detektor och någon kapsyl och så precis. Här också.
Jag tänkte ju prata lite om det. Vi tar det på slutet, det där tråkiga, vad man kan nyttja den mer till så att säga. Men nu är vi i Kristianopel.
Ja.
Längst ut vid den gamla kyrkoruinen.
Stämmer.
Du har fått ett uppdrag. Hur går det till när du... Nu har de ringt och sagt, hej, kom och hjälp oss. Vad gör du då? Hur går liksom arbetet?
Ja, alltså vi diskuterar ju alltså vad de vill ha för information såklart, min uppdragsgivare då. Och gemensamt kanske då på grund av mina kunskaper i detektering så pratar vi om vad kan vi få ut av att göra en, som i det här fallet då, en diagnostisk detektering. Vi är inte liksom här för att plocka upp en massa föremål i det här sammanhanget då. Va? Det handlar ju allt om konserveringskostnader och allt annat, utan det är ju egentligen att de då, mina kollegor arkeologerna som ska gräva här så småningom på de objekt som de vill gräva vill de då, har vi diskuterat att man kan få ut lite förhandsinformation då, va? Vad de kan förvänta sig då, va? Och som jag sa tidigare, kan de förvänta sig ett äldre material i ytan och, eller hur mycket av horisonterna är påbyggda liksom, huvudspåbyggnad och hur mycket recent material finns här, alltså sentida material från campingen och,
det har varit en camping här
i 70 år, ja. Så vi visste ju att det skulle vara helt belamrat med det som man sysslar med på en camping när det är semester och så här då, så det är väldigt mycket kapsyler och grillfolie och allting sånt här då. Så det är dels kvantiteten och det vill vi veta, och om det då finns äldre fyndmaterial i ytan och var du har den äldre horisonten och vad de kan förvänta sig helt enkelt.
Och nu när du är här, vad?
Ja, det var ju, nu har jag ju gått här några timmar då på de här båda objekten, och det var ju som förväntat, det är ju fullständigt belamrat. Det ligger liksom som ett lock ovanpå, va? Vilket gör då, för att tanken var också då att man skulle kunna se om man genom det här kunde höra också djupare liggande utslag då. Det finns en viss tredimensionalitet i signalen, va? Så man kan höra när något ligger djupare och ytligare och så här också då, va? Och framförallt var ju också tanken om att finns det då liksom något hjärnutslag och så, va? Så kan det ju kanske då vara från de äldre aktiviteterna här då, va? Men det visar sig, de hjärnutslag jag har kontrollerat, nu kontrollerar jag inte alla utslag för jag har ju liksom 10 utslag på ett svep då, va? Så, nej, så vi har ju liksom sett nu att borta vid det här provianthuset där de ska göra några grävningar, där vet vi liksom att den äldre horisonten kommer, att det finns en humuspåbyggnad på mellan 5 och 7 cm. Och i det finns allt det här yngre materialet då från campingen, recent material som vi kallar det då. Och sen kommer, sen är man nere på raseringshorisonten med den äldre murbruken och stenhorisont och brandlager och så här då, va. Och den kommer de ju detektera sen när de gräver, men nu vet de liksom hur mycket torva de kan ta bort utan att förstöra någon information av det äldre då.
Och det är egentligen, är det som är den största tillgången med en sån som du som metall?
Nej, jag här. Det är ju lite special, för det är ju, det är ju sällan man går på den här typen av objekt där det har varit en camping efteråt och så här också då, va.
Men just att det är det där att du på något vis kan ändå reka innan vad som gäller.
Ja, när det gäller arkeologiska utgrävningar, oftast är det ju liksom kanske då med uppdragsarkeologin, det ska byggas ett stort villaområde eller en väg eller någonting sånt här, och det kan ju röra sig om en arkeologisk utredning som vi då har i ett inledningsstadie, som det första stadiet med arkeologi heter, där man går ut, och då om det då finns minsta lilla misstanke att det kan finnas metallålder i det här området och inom den här exploateringsytan, så jobbar vi med metalldetektering också. Kör parallellt med sökstök, så jobbar vi med sökstök med metalldetektering då också. Och det är för att få med oss en information, för det har ju visat sig att dels så finns det då förestående aktiviteter som inte avsätter liksom några spår ner under ploglaget då, va? Som man då lyfter bort när man gör sökschakt och så. Som gropar och stolphål och så här då, va? Och de aktiviteterna och den informationen missar man om man bara går med sökschakt då, va? För de ytor där man inte har anläggningar och gropar och stolpar, de släpps och de går ju inte vidare i den arkeologiska processen då, va? Men de kan vara väldigt fyndrika ändå. Det kan vara sönderplöjda gravfält där urnorna liksom, allt ligger bara i plogången då. Så därför är det ett viktigt komplement att gå sökstock med detektor också för att hitta de aktivitetsytorna då. Men sen ger det också ett inledningsskede där du har bebyggelse och annat, där du har avsatts metall, för du också information om kronologi kanske då, va, vilken ålder det är som vi har att röra oss med och så, även om vi har det delvis inom huskonstruktionerna då, va, så, men även då vilken typ av byggnad det kanske var, vilka aktiviteter som har skett, om det har avsatts metaller och sådär. Så det är ju en information som kompletterar väldigt mycket det man sen hittar i schakten då, va. Mm. Och som inte är tidskrävande. Skit. Och att man inte missar de här områdena där det inte finns anläggningar under plogången då. Mm.
Du är ju i Blekinge just nu. Vad är det du ska åka runt? Du gör många saker när du är här.
Ja, det är ju flera olika projekt. Det är ju forskningsprojekt som Vång-projektet och så här då, va. Men sen håller jag också på med ett som vi kallar då skattskyddsprojekt för länsstyrelsen då, där jag är anlitad av dem och diagnostiserar kända fyndplatser då. Mm. Som finns i Blekinge, metallfyndsplatser. Och det är ju för att det är ju verkligen 5 i 12 och ibland 5 över 12, för vi har ju haft problem med plundring av fornlämningar i flera decennier då, va. Och de är då, och sen de då digitaliserades i det så kallade fornsök, så har det blivit betydligt enklare att ta reda på exakt var då föremål är hittade och var vi har våra fornlämningar och så att det i samband med det så ökade också plundringsfrekvensen då. Så egentligen handlar det om ut och diagnostisera de kanske känsligaste fyndplatserna vi har och se, finns det ett fyndmaterial kvar att spara? Finns det indikationer på plundring? Borde det vara föremål och vilket det inte är, vilket också är en indikation? Eller kan man se spår av aktiv plundring? Mm. Så det handlar liksom om att få en diagnos på de lokalerna och få också eventuellt räddat fyndmaterial som finns kvar då. Mm.
När du ändå säger plundring, man hör ju rätt ofta att nu har någon varit med metalldetektor och tagit
på det gravfältet och
det har varit saker.
Och så, ja.
Är det ett stort problem?
Det är ett stort problem. Och det som uppmärksammas är bara så att säga en litet skrap på ytan. Då, va? Mm. Att mörkertalet är enormt stort. Då, va? Jag har ju jobbat mycket med detta för många länsstyrelser och den största kunskapen vi har om plundringsfrekvensen så är ju på Gotland egentligen då, där den tidigaste plundringen skedde och uppmärksammades. Och det är ju, och framförallt då de vikingatida silverskatterna så däröver. Så där har vi ju också kunskap, för man var ju från antikvariskt håll i ganska tidigt skede ut och detekterade de här äldre fyndplatserna då, va. Och då fick man upp ett visst antal mynt då, va, och sen har vi då, och jag personligen då några decennier senare återgått till samma plats och med de kunskaper vi har vad som bör finnas kvar när en skatt är funnen vid plöjnad då, va? Mm. Och vad som ska finnas kvar i relation till vad som fanns när man gick där för kanske till kvarhållshåll kanske för 10 år sedan eller 20 år sedan med nya detektorer och så här. Så kan vi utifrån det också då förstå liksom om det har funnits plundring på lokalen eller inte. Vi gjorde ett sådant projekt som var initierat från ett samarbete, initierat från Riksantikvarieämbetet då på Gotland. Och där kunde vi konstatera att det har funnits aktiv plundring på över minst 50% av de lokalerna. Säkert på många fler, men helt säkert kunde vi säga på 50%. Det fanns alltså lokaler där det skulle finnas massor av mynt kvar. Där hela fornlämningen, den fornlämningsregistrerade ytan där det här fyndet var hittat, var fullständigt tomt, dammsuget då, va. Alltså även på recentmaterial som kapsyler och sånt som normalt då kanske har gödslats ut på åkern och så här, som man har en jämn spridning över hela åkern. Mm. Gick man då på samma åker utanför fornlämningsområdet så kom det här yngre materialet då, va. Men man hade tagit med sig allt. Och plockat allt då. Och mycket av, en del av de här plundringarna sker då också nattetid. Så det är liksom stoppat in spann och så här då också. Mm. Och då
har man, men ligger det så mycket pengar i det? Eller för jag tror att det mer var så här äventyrslust. Att de tyckte det var kul. Eller
ja, men det finns det ju också. Det finns ju liksom, en stor spännvidd när det gäller de som är ute och plundrar. Det finns allt liksom från pundare som vill tjäna en liten extra hacka liksom bara för att kunna köpa lite tjack då, liksom då, till då fullständig professionell plundring då. Där det handlar liksom om egentligen en hela sin näring och inkomst ifrån det här då. Och då har ju vi lyckades ju sätta dit 3 stycken plundrare på Gotland under det här projektet då, va. Och vi kunde ju se fortfarande att det fanns aktiv plundring då, så va. Och de blev ju de första som blev i Sverige, det blev ett unikt rättsfall, som blev fällda för grovt fornminnesbrott. Och de hamnade i fängelse. Men de har ju hållit på i många år då, va, när vi lyckades liksom få tillräckligt juridiskt bevis då, va, så kunde polisen göra tillslag hos dem, och då blev det, och det blev väldigt uppmärksammat då, det här fallet. Och då hade de ju ett kartotek och sina datorer och sina hus då, ett enormt material då, va.
Men ses det vidare utomlands eller vad?
De var ju knutna till då antikvitetshandel och mynthandel i Stockholm då. Så de hade ju sina kanaler då, va? De behövde inte gå ut liksom på internet och försöka sälja, utan de hade ju sina kanaler. Och egentligen roten till allt det här onda, att de då kunde tjäna pengar på detta, är ju egentligen att det finns då samlare som är beredda att betala.
Mm.
Någonting, hade inte det funnits så hade vi haft betydligt mindre plundring av våra fornlämningar där, och vårt gemensamma kulturarv som tillhör oss alla. Och det är ju hemskt att det finns vissa personer då som då livnär sig på detta.
Mm. Hur jobbar man för att det inte ska bli en massa plundring?
Ja, på många olika sätt. Kanske inte jag kan säga alla sätt då, va? Men det är ju ut och säkra de här lokalerna, och det finns ju i vissa länder och annat man liksom man lägger liksom en matta av aluminium och annat över så att inte man kommer åt liksom signaler djupare ner och så här då, va? Och sprider ut föremål och så. Sen är det ju klart att man försöker uppmärksamma för markägare och allt annat, att de är uppmärksamma om de ser någonting och så här, och inte ska dra sig för att ringa. För det är ju så att det märker ju jag när jag kommer ut och träffar markägare och så. Så märker jag i mörkertalet, för då kommer ju berättelserna fram att de har sett något och så här då.
Ja, just det.
Konstiga ljus på natten, eller de har sett människor sprungit där och så här och så, va. Men man tycker kanske inte att det är så allvarligt om man ringer och tycker att man ska inte besvära polisen och så här då. Och de vågar kanske inte själva springa ut. Och de,
nej, det är klart.
Om det då är professionell plundring och så kan, det ju, kan man ju kanske bli rädd för att springa ut och konfrontera med dem och så här.
Ja, absolut.
Men det vet jag märker att de kommit ut och de kunde inte svenska och så här då. Så sådana historier hör man ju väldigt ofta. Det är som också bevis på ett stort mörkertal då.
Mm. Du, jag har ju varit i kontakt med dig lite här sen i höstas vi skulle hit. Och det gick inte, du skulle vara på ett ställe där det inte funkar och så. Jag har förstått att du är extremt mycket anlitad.
Det är ju under perioder. Nu är det ju hög säsong.
Mm.
Men det är ju framförallt inom uppdragsarkeologi, när det gäller forskningsarkeologi, så försöker vi styra upp det. Men det är inte många arkeologer som besitter en hög kompetens i metalldetektering. Då. Som jag sa tidigare så kan vem som helst gå ut och hitta något stort föremål och så här. Men att få en effektivitet i det och förstå komplexiteten och hitta komplexa föremål och fragment och annat. Och jobba systematiskt som vi arkeologer gör och så här då också. Och bygger upp den metodiken som jag har gjort. Och det är ju viktigt att man då också detekterar inom uppdragsarkeologin lokaler på samma sätt då också, så man kan få jämförbart material liksom då, men när det gäller man ska jämföra lokaler med varandra kvantitativt och kvalitativt och allting sånt här då också. Va? Och det är för att maximera den arkeologiska informationen utifrån den insatsen vi gör då. Va?
Men du, jag förbereder dig på en sån liten. Du, jag måste få höra. Det måste ju vara den grejen alla frågar. Har du hittat något riktigt häftigt? Vad är det häftigaste du har hittat?
Har du hittat något? Ja. Ja, det är ju så otroligt mycket. Det är väldigt svårt att väga föremål, ett föremål mot ett annat. Folk förväntar sig att man ska säga stora guldföremål och så här då också. Va? Men det kan ju finnas oansenliga föremål som har en egentligen kanske en mycket större arkeologisk informationspotential där som är viktiga arkeologiskt eller för platsen då. Va? Så det är alltid, men jag brukar ju, i och med att jag, den kompetens som jag byggde upp, det gjorde jag ju under alla de år som jag detekterade och jobbade på Uppöka-projektet i Lund, på den stora järnåldersboplatsen. Där jag var med och initierade då liksom detekteringen 1996 när vi startade grävningarna. Så var jag med på utgrävningarna också. Men över tid på höst och vår så gick jag månadsvis då och byggde upp en kompetens som jag egentligen är stenåldersarkeolog från början och jobbar med det också delvis i vissa forskningsprojekt fortfarande. Men den kompetensen som jag byggde upp där, det fanns ingen annan i Sverige som hade det då inom arkeologin. Så att, då kände jag att jag kan inte lägga den på hyllan när jag jobbar med stenåldern, utan jag har ett ansvar liksom att använda den kompetensen som jag hade byggt upp. Så att, på den saken. Men jag brukar ta två exempel från Uppöka om jag får den frågan då. Dels då att jag har hittat, vilket alla i hela världen letar efter, the Holy Grail, den heliga graalen. Och det är ju den fantastiska bägare som vi hittade centralt deponerad tillsammans med en glasskull efter man demonterade då det berömda kulthuset och ceremonihuset i Uppöka. Då. Mm.
Hur känns det? Är ju frågan på den.
Ja, nej, det var ju en ganska intressant historia, för det var ju liksom, såklart, jag stod vid schaktan när vi banade av matjorden då, som jag pratat om tidigare att vi gör då. Vi fick fram det här märkliga byggnaden med enorma stolphål, men ändå en förhållandevis liten byggnad i synnerhet då, i relation till stolphålen. Men det visade sig att senare då att det var ett kulthus och det har varit omsatt, och de grova stolphålen och de grova stolparna bodde också liksom på höjden på byggnaden. Vilket då är onormalt, men om man då tänker sig något stavkyrkeliknande då istället då, som har gått över alla annan byggnation då, på den här järnåldersboplatsen. Men, och det var, vi schaktade fram det en fredag, och just vid det tillfället så var liksom Uppöka ganska mycket i massmedia då. Så att, och det kändes ju obehagligt att lämna den ytan över helgen då. Så att jag gick över med detektor i de anläggningar som fanns inom den här ytan över kulthuset. Då fick jag centralt det här jättestora utslaget som jag hörde låg ganska ytligt. Så att det var liksom bara shit så här. Så började jag krafsa lite, och då kom det liksom lite koppar och lite silver. Kantring där då också. Oh, det här, vad kan det här vara för föremål? Man hade ingen aning, men jag hörde liksom ändå, i och med att man kan höra tredimensionellt, att det var något som låg ytligt och gick snett ner så här då, va? Och var ganska stort. Och sen grävde vi lite till på det, och det kom liksom den här guldbläcken då också som finns med den här bägaren med djurornamatik, och det var liksom bara nej, det är så här superkomplicerat metallföremål, vad är det för något? Så att, och vi kan inte låta det vara kvar över helgen. Så det var ju bara in och hämta gasbindor och allt, och för att försöka ta in det i gips då, och in och hämta gips för att ta in det preparat som vi gör då, där det är något känsligt material då, som vi vill in. Och då grävde vi liksom ner oss runt om det här utslaget då. Så gick vi ner, och så liksom på ena sidan liksom, åh nej, här kommer glas då, va? Här är något i glas också. Vi fick göra preparatet ändå större då. Så i en stor sån här plastback, och sen så bara in med det liksom på museet över helgen. Och sen på måndag morgon så skulle vi då, inne på museet så hade vi då en liten röntgenapparat för att röntga och se vad det var för någonting då, va. Så vi fick en vägledning då, sen var det ju tanken att det skulle grävas ut inne på museet då. Men preparatet var för stort för att ta in i vår egen röntgenapparat liksom. Så vi ringde upp till universitetssjukhuset. Uppöka, det är ju jättespännande. Vi har problem här. Skulle ni kunna rönka vårt preparat här? Vi kan inte göra det själva liksom. Ja, kom ni hit så här, sa de. Kom ni hit. Så jag körde upp med chefskonservatorn då, och vi gick in och satte oss i ett väntrum, och de De släppte upp en dörr till en av röntgensalarna. Oh, nej, här ligger en patient. Vi får vänta lite. Så, här, så satt vi där och väntade. Och sen kom det här preparatet in och lades då på britsen. Och sen satt vi utanför. Och då har man en sån här monitor där man ser där det sakta då, rullar ner resultatet. Och så här, och så ser vi liksom formen på bägaren och foten och så här. Då, liksom bara, shit, det är en bägare. Och vi ringer ner. Det är en bägare till professorn. Och så här. Och sen så preparatet tillbaka igen och de går in till britsen och där ligger lite jord och sånt. Och de liksom, oh, det var den skitigaste patient vi har haft, sa de då liksom. På röntgenavdelningen.
Wow!
Så det var ju ganska häftigt. Så det är ju klart ett väldigt speciellt föremål. Och tillsammans med den fantastiska glasskålen då också. Mm. Som då har tillhört såklart ceremonierna i kyrkan. Och det är ju liksom något som man sen i... Alltså dra paralleller liksom till kristen tid och bägaren och blatskålen och så här då, och kalken som du har i kristen tid. Men sen brukar jag också ta upp ett litet ansenligt föremål av alla de tiotusentals som jag hade tittat fram från Uppåkra. Det är ett litet kopparbläck som jag vet var jag hittade. Jag vet inte vilket år jag hittade, men jag hittade det den 20 februari. Gick jag där. Och på det lilla kopparbläcket, tunna kopparbläcket, så fanns det runor, en runinskrift. Och de tolkades sen då av en runspecialist till ett namn, Ingvar. Mm. Då, något åt det hållet, Ingvar. Och då, det känns ju oerhört spännande att få ett namn på någon person där som har befunnit sig på denna platsen under de här tusen åren som Uppåkra då florerade liksom som en boplats. Och det ytterst märkliga med detta som gör att jag kommer ihåg att jag hittade den 20 februari, det var att jag hittade på min fars födelsedag.
Ah.
Och han, numera lever inte längre, men han hette Ingvar.
Nej! Jo. Vad häftigt!
Det är extremt märkligt. Då börjar man bli lite esoterisk.
Ja. Vad coolt att ett namn har funnits så.
Ja.
Att man kan se det.
Ja.
Coolt. Man hör inte att den plingar, va? Det är bara du som hör det i dina hörlurar.
Ja, det är det ju. Det finns ju högtalare som man kan få ut, men då förlorar man liksom de fina signalerna och allt annat.
Man kan inte få någon sån här...
De moderna har liksom...
Man får ju inga sådana ljud då nu.
Nej, då får jag liksom ta... Då får jag liksom ta...
Det är lugnt. Jag tänkte ändå att det var ett bra ljud att ha.
Ja, men det kan du ju få. För du kan... Så kan alla få höra extremt mycket här är. Där varje signal är utslag för någonting.
Herregud, jag hörde hit.
Ja. Det är kapsyl och aluminiumfolie.
Folk har grillat och druckit öl.
Man ska ju inte dricka alkoholhaltiga drycker.
Nej, det ska man inte.
Det är farligt för hälsan.
Yes, inte mer än vad
var. Vad gör de på semestrarna?
Fyra normalglas.
Nu skulle jag titta här lite, för här har vi liksom vad vi har. Det är ganska djupt med humus ner till den orörda horisonten som kommer här nere vid stenen som du ser.
Mm.
Vi vet ju inte exakt vilka ytor som har odlats. Vi har ju ändå någon form av baktanke här nu när vi borta vid provianthuset till exempel. Där det kommer en ganska kompakt, hårt raseringslag och fullt med sten och delvis också äldre murbruk och så. Och det känns inte som man har... varit ner och plöjt i det av naturliga skäl, att plogen liksom inte har kommit ner, utan det har man kanske bara bearbetat väldigt grunt då, om man skulle ha odlat där borta. Men, och där borta har vi också en viss antydning också, inte så horisontellt och platt, en viss antydning av den här byggnaden, vilket också gör att misstanken att man kanske inte har odlat där så mycket, för då skulle man jämnat ut det här då. Så det får vi lite, jag har det kapsylen som du ser, som jag hade nere på 7 cm ungefär som jag har haft hela tiden. det som ligger djupast.
Mm. Tänk att de har fått ha en camping, en camping här.
Ja, men det ligger ju som att det som nu pratar om plundringsproblemet.
Mm.
Så ligger ju, och i och med att det startade redan på 50-talet, då fanns det inte metallet i Torvald. Det var ju nästan då de första maskinerna för minletning kom och så här då, va. Det är ju en utveckling från militärt instrument,
mm,
ju. Metalldetektorn.
Ja, just det.
Så att det ligger liksom som ett lock på här, kan man ju säga då, va. Så det går inte att komma åt de djupare liggande signalerna, mm, eller väldigt oerhört svårt, va. Och det har ju kanske räddat det här området från plundring.
Ja, alltid, precis.
Ja. Och hade det varit odlat i senare tid så hade man plöjt betydligt djupare än vad man gjorde innan 50-talet. Och då hade man ju förstört de intakta horisonter som finns här som vi nu kan komma åt. Då, va? Alternativt så hade det blivit bebyggt här. Och det hade varit ännu mer förstört.
Fräckt. Men nu ska du är här idag. Blir det någon avarskär, vet du det?
Det kommer nog bli lite avarskär i eftermiddag.
Okej. Okay. Mm.
Nu är det inte markbearbetat där och så. Alltså. Men när jag ändå är här så,
ja, definitivt,
så kommer vi göra en liten test där i alla fall. Va?
När ska du vara i Hallarum, sa du?
Ja, det blir ju nu. Ja, det blir tidigast imorgon, senast på onsdag.
Mm. Fan, jag är på Öland och sånt. Jag ska göra sina roliga saker i veckan så att jag är ändå glad. Ja, ja. Mm. Men,
Skedemoss så har jag ju, Henrik Fallgren känner jag lite grann. Och Skedemoss så har jag ju gått på faktiskt och säkrat upp i ett sånt här skattskyddsprojekt för Kalmar länsstyrelse och museet. Så att, och jag minns, det är ju rätt så roligt, jag minns ju när jag gick där i det här syftet att säkra upp liksom fyndplatsen i Skedemosse. Och går där helt själv, för den är ju väldigt avskild den här platsen, så, så ser jag en man komma springande då liksom ner emot mig då. Kommer fram liksom i ett upprört tillstånd, och det är det Henrik Fallgren. Och jag och han liksom, jag säger det du, och jag, ja, så är det du liksom.
Ja, ja, ja.
För vi har ju haft känd plundring i Skedemosse, så.
Ja. Ja, det är nästa avsnitt. Då ska vi till Skedemosse och ta det här först. Ja. Nej, men jättekul.
Så du får hälsa honom.
Ja.
Ja.
Du ska få plinga vidare här. Så kanske vi hörs igen. Tack Jonas Paulsson. Ja, han har ju verkligen en häftig kompetens inom metalldetektering. Och det är ju ett väldigt viktigt komplement vid arkeologiska utgrävningar. Det här avsnittet det produceras med stöd från Länsstyrelsen i Blekinge. Och som du hörde så hade Jonas alltså varit och detekterat vid bland annat Skedemosse på Öland. Och dit ska vi nästa gång i podden. Vi ska träffa Jan-Henrik Fallgren och få hela berättelsen. Men det är som sagt nästa gång. Och nu hoppas jag att du får en fin påsk och en bra start på våren. Så hörs vi snart igen på ett mycket soligt Öland.